Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Rögle går för tre i rad likt ett luffarschack. Vill ni som företagare inte spela spel om era eller de anställdas försäkringssituation, ta då kontakt med Vågen Försäkringsbyrå på Östergatan 22 i Ängelholm, så hjälper vi er. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Rögle har gett sig själv en kalasstart. Två raka segrar och har nu chansen att faktiskt öppna bättre än förra säsongen, och då vet ni hur det gick. Rätt bra. Daniel Roth, Linus Hallin, Mattias Hjelm, vi är era värdar i dagens avsnitt, eller veckans avsnitt av Röglepodden.
Glimrande.
Snyggt igen.
Bara ett litet fel, det är inte bara idag, det är hela veckan som gäller.
Visst.
Tycker du, för jag var inte alls som du har mycket lägre profil än förra säsongen. Vad är det som har hänt? Kan det inte bli en 50 raka segrar nu, eller? Alltså, finns det ingenting som talar för att det inte blir 50 raka segrar?
Nej.
Kom igen nu igen.
Ja, det, men jag tänker att förra säsongen drog jag väl till med att det skulle bli 7 raka segrar. Var det inte så?
Jag tror det, eller om det var några fler kanske.
Och så blev det 6 av 7 möjliga om man åkte dit på Oskarshamn. Och sen hade man väl... Man hade väl 9 segrar på de 10 första matcherna eller något sånt där.
Jag tror det. Men jag har de Växjö borta nu. Djurgården hemma helt ur form. Oskarshamn borta om nu inte schemat kastas om helt. Det är väl 15 poäng efter 5 matcher.
Ja, det är det.
Ja.
Så att egentligen kan vi återkomma om någon vecka eller så och summera tabellen. Rögle topp. Alla matcher vunna.
Härligt, men det har hänt ganska mycket sen sist.
Är det intressant då?
Det som har hänt?
Vad är intressant?
Ja, klart det. Det var intressant på dagens träning i alla fall. Vi kanske ska börja där.
Tycker jag.
Yes.
Det var ju en superspännande tur till Catena Arena idag. Eftersom då Mattias Sjögren är tillbaka. Han spelar mot HV. Och även då Olli Palola som missar matchen mot HV på grund av sjukdomskänning är också tillbaka och tränar för fullt. Det innebär att Rögle har bara Adam Edström på formvarlistan, och då hur den här ekvationen vi har pratat om skulle gå ihop. Och det fick vi svar på då, i alla fall hur Rögle-tränarna tänker med tanke på hur de tränar. Så vi kan börja med kedjorna då, det är väl lika bra.
Kör hårt! Shoot.
Där har vi då Daniel Saar, Adam Tambellini och Dennis Everberg. Leon Bristedt, Simon Ryfors och Nils Höglander. Mattias Sjögren, Brady Ferguson och Olli Palola. Och sen då Taylor Mattsson, Anton Bengtsson och Erik Andersson.
Ja, ett par förändringar där sen matchen mot HV.
Ja, alltså egentligen är ju förändringen att Palola går in istället för Melker Eriksson. Men sen är det ju egentligen att man låter det hela vara. Det är den rokaden man gör.
3-4 kedjor är intakta, va?
Precis, och det innebär ju också att man, trots att Mattias Sjögren som är ordinarie center, är tillbaka, fortsätter han på en ytterforwardsposition. Och Adam Tambellini, som brukar spela ytterforward, fortsätter som center. Och det är ju det som är det mest intressanta vi tar med oss från den träningen.
Adam Tambellini på god väg att spräcka 50-vallen i poängkolumnen.
Mm. Ja, men det är ju superintressant. Det är fortfarande tidigt. Men det säger nog någonting att Sjögren inte, att man liksom inte delar vattnet och sätter honom på en center och sen liksom lägger pusslet utifrån det, utan att han får faktiskt anpassa sig till rådande läge och fortsätta som ytterforward. Man ska kanske inte övertolka det, men jag tror att man ska nog läsa in någonting i det ändå.
Jag ser 3 delar de här valen då som tränarna gör. 1. Adam Tambellini har ju fått en drömstart i alla dess bemärkelser. Från en position som center. Och då liksom bryta hans flow och flytta honom, även om det är till en bekvämare position och en mer varm position nu. Tror inte man vill göra, utan man vill hålla den här enheten med Tambellini, Everberg, Sarr tillsammans. Och låta Tambellini tröska på så länge han har det här stämmet som man har haft i de här två första omgångarna. Den andra delen tror jag är att Brady Ferguson hade man kunnat lyfta ut på en kantposition och istället sätta Sjögren som center. Men Brady Ferguson har vi pratat om jättemycket. Han har en anpassningsperiod som han fortfarande är någonstans. Han har väl passerat mitten kanske, på väg mot mål nu. Men han är ju ändå mitt i den här processen att komma in i SHL och allting. Och då säger jag till honom efter en hel försäsong och efter en jättemånga matcher och träningar som center att okej, nu får du flytta ut på en kant. Var så god och liksom inte börja om, men ändå. Det blir en ny aspekt i hans anpassningsperiod. Och sen då tredje delen, Mattias Sjögren. Det är enklare på något vis och inte så utsatt och försöka komma tillbaka i allting från en forwardsposition jämfört med en centerposition. Vill du komma tillbaka i timing, flås, allt vad det nu handlar om, så gör man det kanske lite enklare, även om man inte är van vid att spela center.
Det sista kan jag också, jag har hört att de har sagt det, men det sista kan jag också, det kan ju lite vara, jag ska inte säga undanflykt, men säga att det hade varit för två år sedan, då hade man aldrig satt Sjögren som ytterforward. Jag tror lite grann det är ett tecken på hur långt Rögle har kommit.
Ja, men det kan jag absolut hålla med om.
Både att liksom laget står väldigt starkt och Sjögren har varit borta, vad tyckte du Cam sa, i 6-7 månader sedan han spelade match senast. Det är kanske inte lika givet längre att han går in och liksom, att man börjar med att sätta ut honom som center och sen placera pjäserna efter honom, utan så långt som Rögle har kommit nu och man har en av SHLs hetaste spelare, Tambellini, som funkar som center, då är det kanske så att Sjögren vackert får ställa sig i ledet liksom, trots att han är lagkapten.
Är det lättare att komma in i spelet som ytterforward än centerforward?
Kanske inte. Det jag föreställer mig är att det är i alla fall lättare att komma in i alltså hockeykondition. Komma in i flås och lite timing och så. Plus att positionen är väl inte lika utsatt som att vara en center när du ska vara en väldigt stor del i både det offensiva och defensiva, speluppbyggnad, allt möjligt. Men jag tror att det är en del i det, och sen håller jag absolut med dig Daniel. Det du säger är absolut en annan del av det också. För två år sedan så var ju Mattias Sjögren given första andra center i Rögle.
Ja, jag kan försöka skjuta ner argumentet från ett håll till. Så då kan man ju säga att jag visste, det är väl ett lite mindre defensivt ansvar som ytterforward. Centern har ett lite större ansvarsområde i försvarsspelet. Men å andra sidan har ju Sjögren aldrig spelat något annat än center. Han har ju liksom en osynlig center-tatuering i pannan. Han har alltid varit center. Så för honom är det ju förmodligen enklare att börja som center än att börja som ytterforward. Det där man ansåg, det har han ju liksom i ryggmärgen. Så det ska bli intressant att se om man... om liksom 10 matcher, om det fortfarande är så här, men känner man liksom Abbotts rätt, så finns det inget, som inga heliga kor bedömer dem att nej, alltså Sjögren ska inte, vi flyger bättre när han är ytterforward, så är nog, ska jag tro att han får rätta sig i det ledet, även om han är lagkapten och har liksom en hög status och roll i laget.
Jag skulle vilja säga att det blir intressant att se bara om 2-3 matcher.
Ja. Ja, faktiskt. Ja, absolut.
Det, alltså det, om
nej, vi behöver inte vänta 10, det är helt riktigt.
Ja, men just bara, okej, om Mattias Sjögren, hur många matcher behöver man för att komma in i allting? Ja, men till någon slags rimlig nivå så är det väl ändå 4-5 matcher kanske. Tills man ska vara in i matchtempo och det fysiska och med alla träningar man har runt om också. Och det är väl där någonstans man får se, är han kvar på en forwardsposition då? Och om man inte är det, hur löser man det i så fall? Men med tanke på de här förutsättningarna den här säsongen, så kommer det ju vara mycket spelare som försvinner längs vägen, och det kommer ju säkert komma en väldigt naturlig öppning för Sjögren och gå tillbaka på centerpositionen och testa där?
Alltså, ja, antagligen. Sigmund Freud hade ju varit lyrisk över sådana lärjungar som går in och djupanalyserar spelares sinnen och tränarens tankar. Vi kanske ska lyssna på Mattias Sjögren själv, vad han säger. För du har träffat honom, Linus, och intervjuat honom.
Ja, precis. Jag träffade honom efter då dagens onsdagens träning i Catena Arena. Och jag börjar med att fråga honom helt enkelt hur känslan är att vara tillbaka i laget igen.
Det känns bra. Det är framförallt roligt att vara tillbaka och inte köra sina egna saker där, själv med tränarna. Utan vara med och träna med laget igen, det är otroligt mycket.
Vad har varit för dig då de senaste månaderna här när du har försökt jobba dig tillbaka ut på isen och in i laget?
Det är en utmaning i sig. Det är en längre period, så det börjar liksom, det är tråkigt liksom. Man är van att kunna köra på utan att behöva tänka så mycket, och nu blir det annorlunda när man får lägga upp programmet efter kroppen och vad man klarar och inte klarar. Så det har tagit sin tid och jag får få en del arbete kvar liksom för att man inte ska slå upp någonting, men det är en utmaning att hålla sig skinnet och göra det med mer tillsteg så det inte blir bakslag.
Efter den här operationen du gjorde, känner du att du nu framöver kommer ha förutsättningar att hålla upp till 100% av din kapacitet?
Det hoppas jag. Det är aldrig någon garanti när man gör sådana här ingrepp som jag har gjort, men det hoppas jag verkligen. Det är därför jag gjorde det här ingreppet, för att jag ska kunna få upp rörlighet och vara smärtfri. Det påverkar ju en i spelet, så att, det hoppas jag verkligen.
Svårt att gradera kanske, men hur mycket påverkade det under förra säsongen innan du gjorde ingreppet?
Det är svårt att säga. Alltså, det är mycket mentalt över tid också. Någon match hit och dit funkar väl bra, men man bedövar det på olika sätt. Men över tid så blir det hemma lite i träningen, och det hämmar ju en spel och mental framförallt. Man känner att man får det flytet man vill ha. Så att det är klart det är ett störande moment över lång tid.
Och nu när du är tillbaka så spelar du på en forwardsposition istället för center. Hur känns det?
Lite förvirrande ibland. Alltså jag har ju spelat ytter tidigare. Mest med när jag var i landslaget, så det har funkat bra. Korta perioder tycker jag. Sen är jag ju mest bekväm med att center och ligga mer mitten i bågarna och det rörelsemönstret som nu är lite mer upp och ner, och man får pucken i andra lägen, instängd mot särgen oftast på ena sidan, och det är det som är skillnaden. Man är van att ha yta på båda hållen och fördela pucken vidare. Nu är det kanske mer att man får vara mer startstopp upp och ner i banan, och det är liksom, jag försöker tänka på det och träna på det på träningarna och inte hamna i de gamla rutinerna, men jag tycker det funkar bättre och bättre. Jag har bara spelat en match också, så att även om jag spelat center så skulle jag varit känt mig otroligt rostig förra matchen, så att det är små grejer i spelet som är skillnad mellan ytter och center, men annars på laget, man väl tar sig in i anfallszonen där man vill vara, så det är mycket som är likt ändå. Så det är mittzonspelet som är en stor skillnad.
Till sist, 6 poäng på de 2 första matcherna, vad är dina intryck av Rögle start på säsongen?
Nej, men det är bara att ta 6 poäng. Jag skulle vara ödmjuk och säga att vi kunde gjort saker och ting bättre också, men vi tar 6 poäng. Framförallt slår vi HV borta som en svår match under säsongen annars, så att det tycker jag är jättebra. Det är ett bra powerplay i år igen, känns det som. Och det kan vi, är vi bara disciplinerade och har den här intensiva spelstilen vi vill ha 5 mot 5, så kommer vi bli farliga och vara väldigt bra också i år när vi har ett sånt vass powerplay.
Mattias Sjögren, som alltså då är tillbaka efter sin operation av höften.
Just det. Nej, men intressant snack. Han är vältalig. Jag får väl ändå känsla att han är inte supersugen på att spela ytterforward hela säsongen. Det låter som att han vill ha tillbaka sin centerroll, och det är väl även om han har testat som ytterforward, så ska jag ändå säga att 99% av sin karriär har han spelat center, och det är nog där han är mest bekväm och känner att han gör mest nytta, så att nej, men han är nog tillbaka.
Jag reagerar också på det här med skadan och det har hämmat honom, och i så fall på vilket sätt under förra säsongen, med det här ingreppet gjort då, om han Sjögren kan nå upp till de höjder han var på för kanske 3-4 år sedan eller 2-3 år sedan. Nu lär han ju i så fall så småningom kunna få de förutsättningarna rent fysiskt i alla fall. Så det är ju en intressant säsong som väntar honom.
Håller med. Det är klart att om man inte kan träna ordentligt och man håller på och måste spruta sig och allt möjligt, det går ju inte att prestera. Vi reagerar ju många gånger för säsongen. Liksom, han spelade inte sista 10 minuterna om de ledde med liksom 4-1. Det var ju, sen mörkar man, nej det är ingen fara med mig. Han stod över någon träning och ibland spelar han inte. Det går ju inte i längden och i den åldern han är när alla andra är yngre och starkare eller... Ja, men ni fattar, 10 år yngre liksom, så är det ju absolut förutsättning att han är helt skadefri och kan träna som alla andra om man ska kunna vara på sitt max och fortsätta liksom bidra på den här nivån.
Man ska ju ha klart för sig det också och påminna sig om det att han är ju faktiskt lagkaptenen, så det är klart att det är viktigt att lagkaptenen inte bara är en röst i omklädningsrummet utan faktiskt spelar och gör det kontinuerligt och producerar. Ja, producerar kanske inte är den mest produktiva spelarna, men som du sa, ni fattar vad jag menar.
Mm. Ja, och det var inte länge sedan tränarna utsåg honom till kapten för denna säsongen också. Att man gav honom förnyat förtroende, och det skulle man ju inte göra om man... Med tanke på förutsättning man visste då att han då var han opererad på väg tillbaka. Med tanke på förutsättning att man hade helt liksom klart inför dem vad som väntar, så är det väl självklart att tränarna liksom inte ser en säsong där inte han har en bärande roll i Rögle. Men... någonstans förutsättningarna ska ju finnas där för Sjögren om allt går som det ska den här sista perioden av rehabilitering, och då är det väl precis som för alla andra spelare någonstans upp till bevis och komma upp till en hög SHL-klassnivå igen.
Men sen för att stänga Sjögren resonemanget, det kanske lät dissigt innan liksom, det är fortfarande så att men om han ska vara ytterforward eller inte, får man tillbaka honom på någon slags liksom på hans max, så är det ju en jävelsk centermaskin att ha i laget, men han är en av de mest erfarna de har med landslagsmeriter, och han blir kanske aldrig, han blir förmodligen inte den här stora poängcentern, men som liksom arbetshäst och bräcka i liksom i en liksom en lagmaskin som vill spela den hockeyn, så jag är helt säker på att han kan han kan komma tillbaka till en stor roll liksom.
Och du sa att du stänger vid Sjögren-butiken. Du nämnde tidigt, Linus, att Palola ser ut att vara tillbaka. Palola då tillbaka mot Växjö som man har varit i tidigare, och Rögle mötte dem ju 2 gånger på försäsongen, en seger och en förlust.
Mm. Mm.
Så ja, Palola är jag ju nyfiken på igen.
Jag är nyfiken på, fast det är jag egentligen inte för jag vet, men nu spelar jag nyfiken på hur är backparen inför Växjö-matchen?
Det där är inte mycket nytt att orda om, men jag plöjer igenom dem ändå. Niklas Hansson och Samuel Jonsson, Ekestål Jonsson tillsammans med Jelina, Samuel Johannesson och Arlen Lesund. Och sen då i ett sista backpar tränade Shira och Jakob Bondesson.
Ja, vi stannar till här igen, för då är det... Då är vi där igen. Vi har ju varit där förut och vi är där igen med Craig Shira. Som verkar vara på marginalen.
Ja, men nu är det ju... Nu är ju liksom alla tecken pekar ju mot att... Tränarna har gjort, nu visst det har bara gått 2 matcher i säsongen, jag är jättemedveten om det, men det kommer ju någonstans signal på signal om vad tränarna har Shira i sin egen hierarki. Jag menar, nu kom Samuel Johannesson in, gjorde mål mot HV, Shira var väl 7 då och var på 6 backar i premiären, så det för mig så pekar väl allting mot att man väljer andra backar före honom nu.
Och det, vi har väl diskuterat det, att det har varit Samuel Johannesson eller Craig Shira på försäsongen, och sen Johannesson gör det målet och Shira 7:e back. Visst är Linus någonting på spåren här, Daniel?
Jo, men det är en situation som inte är bra för dem, alltså rent strukturellt. Shira var artistskatter i fjol, sitter på ett dött kontrakt, säkert en av de mer välbetalda i truppen. Det är ju uppenbart att förtroendet som var sinande redan för säsongen, Shira utanför laget, det känns som man började om. Men förtroendet är ju sinande, känns det som. De tycker inte att han är tillräckligt bra för att starta, och det är ju ett underbetyg, och det är en, liksom en situation som jag inte tror liksom gynnar någon. Jag har svårt att se att Rögle går igenom en säsong med Shearer som sjundeback. Då tror jag snarare att man hittar någon slags skilsmässa längs vägen. Även om det bara är liksom spekulationer, jag vet ingenting om hur liksom det snacket går, om det ens går och när det börjar. Liksom. Men själva situationen, man har inte en 32-åring med den liksom merit och den historiken i klubben på bänken. Det känns som en ohållbar situation.
Ett par ord också om Samuel Johannesson då. Jag vänder mig till dig, Linus, för det var du som pratade om det också och uttryckte att han hade haft en halvjobbig försäsong. Vad tror du att det här målet och den här starten nu då betyder för honom?
Jättemycket såklart. Även om han visar framfötterna väldigt mycket under förra säsongen, så ska man inte glömma att det är en ung spelare som har gjort en väldigt snabb resa upp, och sådana resor brukar få sina vägbulor. För nästan alla kommer där liksom någon platå där man står kvar ett tag, och sen kanske man till och med ramlar ner till en gammal platå för att ta sig upp igen. Det är inte alltid spikrakt uppåt. Och att han nu fick chansen och tog den mot HV, är väl klart att han stärks av det framöver, och också stärks av sina egna aktier i truppen såklart.
Jag tycker han är intressant så tillvida att, som vi har pratat om innan, att han inte tycks ha några liksom nerver. Jag tycker att hans känsloläge, kan inte se någon förändring på honom när han, om han gjort mål eller om han är sjundeback eller om han spelar 25 minuter. På något vis känns det som att det tuffar liksom på hela tiden. Han verkar ganska liksom obrydd över mycket. En del som kanske hamnar utanför ska plötsligt liksom överprestera eller visa upp sig och ta chanser liksom. Jag tycker när man tittar på honom, det ser ut ungefär likadant ut hela tiden.
Jag funderar på om vi ska kasta om lite i vårt spelschema här som vi har på vår tavla, eftersom vi ändå
det ligger ju i tiden igen
eftersom vi ändå håller på och pratar om spelare och som har lyckats eller inte lyckats. Vi fortsätter på det tema, tycker jag. Varför har Rögle tagit 6 poäng på de 2 första matcherna? Har ni svaret på det?
Alltså jag, en spelare som man fortfarande inte pratar supermycket om, varken vi eller någon annan, är ju faktiskt Kristoffer Rifalk. Jag tycker att han har stått de här 2 matcherna och gjort det otroligt bra. Mot Linköping släppte han in ett par i slutet där, men det är väl liksom någonstans när Rögles försvar, hela försvarsspel slappnar av mot HV. Jag tror HV vann skottstatistiken med 35-30 eller något liknande i den matchen. Rögle lyckas vinna med 3-2. Rifalk gör några fantastiska räddningar, framförallt i tredje perioden när HV liksom verkligen tryckte ner Rögle för att få den där kvitteringen som de till slut fick. Men sen var det Simon Ryfors som avgjorde för Rögle. Så jag tycker Rifalk är en jättestor del, förutom då de här poängspelarna som vi har pratat om mycket med Tambellini, och Evoberg gjorde 2 mål i premiären, Höglander har gjort 4 assist, Jellina har klivit fram direkt, absolut, men någonstans börjar ju tryggheten i ett lag med målvaktsspelet, och där har Rifalk tagit chansen och visat redan nu, tycker jag, att han har tagit ett kliv till i sin utveckling.
Absolut. Min analys är väl att de har gjort ungefär vad som har behövt så att vinna 2 matcher. Och någonstans har precis satt punkt för en krönika som med där jag fiskar lite efter liksom definierande ögonblick, och jag tycker det finns lite sådana ögonblick just nu i luften med de här lagen som Färjestad och Frölunda som har över tid liksom förväntat sig att vinna matchen. Craig Shearer sa det inför matchen i den intervjun jag gjorde, att de liksom bästa klubbarna förväntar sig hela tiden att vinna. Och någonstans har alltid Färjestad och Frölunda gjort det. För några år sedan hade vi säkert både vi och spelarna pratat om att den här HV-segern var en skräll. Liksom. Men det gör man inte nu när man ser, man, det är mycket med Rögle som man kan säga att de förväntar sig att vinna den här matchen. Det är inga konstigheter att åka till Jönköping och vinna den här matchen. Jag tycker så långt att man, min liksom tidigaste spaning är att jag tycker att Rögle på många sätt ser ut som ett topplag som, det är inte perfekt och det finns mycket att fejla till, men man vinner och man förväntar sig att vinna helt enkelt.
Mm, det har ju varit två omgångar där, precis som du är inne på Daniel, men det har inte varit någon sprakande hej och hå-hockey med öppna spjäll och liksom full fart framåt och glasklara segrar. Det har varit lite så här serielunk-känsla någonstans i de här två matcherna där Rögle liksom har, ja, men hittat sätt att vinna matcher och haft offensiv spets och defensiv spets som har spelat avgörande roller, men helheten och spelet av den, om det var en väloljad maskin som du Daniel har skrivit tidigare många gånger om förra säsongens lag som vann jättemycket matcher åt Rögle, då har det inte varit det i de här två första omgångarna. Man har vunnit på andra sätt, och tar man till exempel powerplay som är det vi har pratat om mycket, att det kommer att bli den stora nyckeln. Där har Rögle utnyttjat 2 av 9 lägen och har väl, vad blir det, 20%, 22%, och då har man en PP-enhet där Hansson, Everberg, Saber, Istedt och nu då Pallola kommer tillbaka. De har inte gjort mål i powerplayen.
Nej, och Bristedt och Sara är ju två riktiga sparkapital vad gäller målskyttet dessutom.
Men min känsla är också, hade de mött två andra lag eller hade det krävt så att de skulle göra 4 mål i powerplay, så känns det att de hade kunnat liksom gräva fram det. De har på något vis skakat ut precis så många mynt som de behövde för att få ihop till poängen. Liksom. Och jag tycker också, jag intervjuade Daniel Saar igår och frågade, sett lite ord på er start, och han sa ja, ganska bra. Och ganska bra, liksom. Då har Rögle vunnit 2 raka matcher, bland annat HV borta som är någon form av liksom guldkandidat. För några år sedan så hade de haft svårt att dölja de leenden när de pratat om den starten. Liksom. Men Saar pratade om att ja, det läckte bakåt mot Linköping i premiären, och mot HV så tappar vi liksom initiativet i tredje och bara backa hem. Vi måste hitta sätt att spela av matcher på ett mer kontrollerat sätt. Liksom. Så menar de, ja, packar ner poängen, men de verkar ganska liksom, de är ju definitivt inte, flyger inte av den här starten. Det är ju min känsla.
Ja, spelmässigt känns det inte som att de har varit i liksom närheten och slå in något ens.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nära sig något tak så här, att oj, så här bra kan Rögle vara. Den känslan och den liksom, ja, den känslan har man ju absolut inte fått hittills.
Det är väl någon slags, om man ska koka ner, någon slags hög lägstanivå kanske som har kokat hem de här poängen. Liksom. Och kommit ut bra i båda matcherna, haft en trygg målvakt i Rifalk, någon slags grundstruktur. Och sen har några spelare turats om och banka in lite kassa framåt i olika moment. Och det har räckt för att vinna, men det är ju som du sa, det är ingen lagmaskin ännu.
Ja, i olika spelare och kanske inte de spelarna man har. Temblini hade man ju höga förväntningar på, men också många andra som man kanske inte hade samma förväntningar på, och andra som då fortfarande någonstans står och stampar lite i startblocken, som du nämnde igen. Saar och Bristedt är ju lysande exempel på det, och Niklas Hansson är tredje exempel.
Ja. Saar pratade själv till mig att jag tror att jag nuddade pucken 3 gånger på hela matchen mot HV, om man bortser från powerplay. Vilket liksom ändå säger någonting. Det är en spelare som brukar nudda pucken 55 gånger kanske en normal andra match.
Det är som du Hjelm när vi spelar företagshockey.
Vilken av dem? Vilken av versionerna av Saar?
Den som nuddar pucken 3 gånger. Jag är den andra versionen av Saar.
Men han har ett jävla tävlingssinne i Hjälmar. Ja, man är livrädd för honom.
Ja, man är livrädd för honom. Herregud, de ögonen. Alltså, det är heads up bakom målen då. Alltså, det kan man ju lugnt säga.
Nej, sätt mig i en tävling. Då är det svårt att bara leka sig igenom en företagshockey eller någonting annat.
Det är rätt igen. Så ska det vara. Jag gillar den inställningen.
Jag vill också komma in som någon slags bad guy här nu. Nu känner jag mig som han, den här Anders i håret. Ni vet, han Ankan på tv. Det är bara rusigt överallt.
Det är ungefär samma rufs.
Ja. Jo, ni pratar om att Rögle inte är någon väloljad maskin än. Nej, och det är ju sant. Men plockar man bort alla andra lags utveckling, då tappar man en dimension i det här, tycker jag. Alltså, det är ju inget lag som är formtoppade vid den här tidpunkten på året. Så man får ju sätta Rögles form jämfört med alla andras form nu. Självklart. Det är inte så att alla andra lag är på toppen och så Rögle, de lyckas besegra finslipade lag. Alltså, man får inte tappa bort motståndarna i det här.
Nej, men du är rätt på det. Och jag ska bara säga att det som jag tror att är faktorn till att kanske Rögle funkar ganska bra, det är ju att den här stommen och grundstrukturen som vi har snackat om, det är ju till stora delar samma lag som spelar förra säsongen. Och det har man ju en enorm nytta av nu, att liksom skicka ut en kedja som spelar ihop hela förra säsongen. För många lag är det ju, det är nybyggare, det är allsvenska spelare som ska fasas in, och det är liksom, det är renovering under hösten liksom, så började sitta ihop framåt januari. Men där har ju Rögle en stor fördel.
Precis.
Ja, alltså, min poäng i detta är ju att man kan, även om det är lika tidigt på säsongen för alla lag, men det kan, man kan vinna sådana här matcher på olika sätt. Antingen gör man det genom att man liksom kommer ut och man kan se ibland att det är ett studsande kollektiv, även om man kanske inte spelmässigt kryggar ihop så här tidigt, så kan man ändå se att det är ett lag som liksom maler på i kedja efter kedja. Eller så kan det se ut som det har gjort för Rögle nu, vilket också är en styrka, att man har de här spetsspelarna och liksom de här sekvenserna som avgör, och det är ju inte tillfälligheter att det blir så. Det är ju så man har satt samman laget, att man ska ha nu en offensiv bredd där det är fler som kan bidra. Det är precis det vi har sett i de här två matcherna. Att man är inte beroende av att Leon Bristedt ska kliva fram i varenda omgång, eller att Daniel Saar ska göra det för den delen. Då finns det andra som liksom har en bra kväll och som har kvaliteterna att kunna bidra offensivt.
Och det ser ut som en chefsdirigent Esa-Pekka Salonen.
Ja, och det är så roligt. Jag är väldigt partisk här, men det är så roligt att det går så bra för Simon Ryfors. Att han är involverad i allt det här. Att han har tagit det. Okej, vi tjatar om att det är tidigt på säsongen. Ja, men han hade lika gärna kunnat vara poänglös efter två matcher. Nej, kul med Ryfors. Han är ju en av de som verkligen har producerat mer än vad man kanske hade förväntat sig, jämfört med Bristedt, Saar etc.
Ja, absolut. Vi berörde ju Ryfors förra veckan också. Då sa vi att det hade gått en match, nu har det gått två. Han klev fram mot HV och gjorde det här avgörande målet som betyder att Rögle vann. Det är väl självklart att den starten han har fått hade han nog inte ens vågat hoppas på själv, även om han vill liksom ta de här kliven i sitt offensiva spel, så har han ju fått liksom verkligen en orkan i ryggen in i den här säsongen.
Efter första matchen så stod jag här och jublade över hans kanonskott i första matchen då, och sen i den andra, Tambellini, vilket skott.
Mm.
Ja, jag är ju lite svag för de här. Det känns som att ni jag kan inte stå och veva igång två amazoner här när man kommer till snygga, härliga mål. Kom igen nu!
Ja, men det får du njuta av. Så jag sitter och funderar på lite annat.
Okej, okay, kör. Nej, ta dina föreningar. Jag tror vi kanske har betat av det mesta av säsongen så här långt.
Jag ska inte läsa min krönika högt, men det som min krönika handlar om är liksom, jag har bara försökt frysa liksom ett ögonblick som jag tycker definierar väldigt mycket av var Rögle befinner sig tre år in i Abbott-projektet. Att när då HV kvitterar i slutet av tredje perioden, det är väl mindre än två minuter kvar. Det är ju en rätt så tuff lusning att få på bortaplan. När då Rögle gör målet 12 sekunder senare och så. En sån lyckoträff kan man ju få någon gång ibland, men jag tycker liksom sättet som Rögle gör det målet är det som liksom definierar projektet på något vis, där två spelare, både Leon Bristedt som vinner pucken och Nils Eglander som frispelar Simon Ryfors, är, liksom befinner sig bakom motståndarnas mål i det läget, så är det fortfarande liksom hög bröstkorg och kamp och aggressivitet. Man snor liksom pucken, spelar fri. Visst, HV går bort sig, men det är liksom ett mindset att framåt, oavsett liksom, det finns liksom inte att sätta sig på röven och försöka fisa hem en pinne och ta det till sadden liksom, utan mindsetet är att gå för att borra huvudet och åka. Och, jag tycker liksom det, hela det målet är en väldigt talande sekvens.
Då så lämnar vi de två första matcherna ur Rögle perspektivet så och tittar, zoomar ut heter det. Vi zoomar ut. För det har ju kommit besked om att det kan bli upp till 500 i sittande publik från regeringen. Så tillvida då att smittoläget tillåter det, ska man ju lägga till här. Det är ju inte hugget i stenen och det ändras ju uppenbarligen från vecka till vecka eftersom regeringen för en vecka sedan kom ett annat besked. Så man ska väl inte säga 100% att det blir så, men vi måste ju prata om det här som ligger per definition just nu.
Ja, det var väl från den att beslutet skulle tas den 8 och i så fall från den 15 oktober, va?
Precis. Det gäller från den 15 oktober. Precis.
Det är väl därför nu Rögle jobbar på att flytta derbyt mot Malmö, hemma där mot Malmö, en andra gång.
Kan ju vara gjort i talande stund. Precis. Men så vitt vi vet att ingenting är ändrat ännu.
Men det är väl klart att det är ett steg i rätt riktning. Du pratade ju med Daniel Kock, Daniel, om detta, Rögles klubbdirektör. Och det kan väl till och med bli fler än 500 i Catena Arena, eller vad?
Så sa ju Daniel Kock till mig att det är 500 sittande ute på läktaren. Och sen har de möjlighet att använda sina loger och sin restaurang, vilket öppnar för ytterligare upp till 300 personer. Så totalt 800 personer kommer väl liksom kunna följa Rögles match från Catena.
Och det gör ju rätt mycket från 50 till 500 vad gäller stämningsläget och ljudvolymen. Det är ju inte som en fullsatt, men någonstans en 10 gånger fler gör ju en viss skillnad ändå i arenan. Det kommer man inte undan.
Nej, verkligen. Men Linus, du och jag var väl på träningsmatch när det var 50 pass. Eller jag var där, för jag kommer inte ihåg vem
jag var. Jag var också.
Och bara de 50 märktes ju, blev det ju liksom skillnad direkt. Och sen är det klart, släpp in 500 pers i Skandinavium så är det en sak. Men släpp in 500 pers i plåtlådan Catena så kan det nog bli åka av där. Jag är helt säker på att det kommer att bli en... skulle kunna bli liksom en maffi-ljudkuliss av det, även om det är långt till fullsatt.
Sen får jag väl också bara lägga till ett personligt tyckande att jag blir väldigt konfunderad över hur den här frågan hanteras från regeringens håll. Alltså komma med ett sånt besked för en vecka sen och sen en vecka senare så kommer man med det beskedet man förväntade sig förra veckan. Varför hade man en presskonferens förra veckan? Ja, det ska jag inte ställa er till svars för. Det är ju faktiskt Mikael Damberg eller framförallt Stefan Löfven eller Amanda Lind som ska svara på det. Men alltså, jag förstår... I det här läget förstår jag om retoriknivån, ljudnivån på de som bestämmer inom idrottsrörelsen höjs. För det är klart att hålla på det här sättet, det är ju bara... Nej, jag vet inte.
Skallarna?
Nej, jag tycker det är... Ja.
Bedrövligt.
Ja, det är bedrövligt.
Men någonstans beslut...
Det är skitdåligt.
Det vi har lärt oss under det här året är ju heller att inte ta ut någonting i förskott gällande såna här grejer. Och sådana här typer av beslut ska jag säga, för att den 8 oktober ska beslut liksom fattas och går smittoläget åt fel håll så kanske det inte blir någon öppning den 15. Så det är inte så att de har sagt att den 15 kommer dörrarna öppnas för 500 åskådare, utan det är fortfarande ett formellt beslut som ska tas om detta ju.
Ja, men det känns ju som att det är lavat för det. Man har svårt att säga att de skulle öppna för detta och sen de lär få hamna i en hyfsad besvikelsestorm om de säger A men inte B nästa vecka. Så.
Självklart, men återigen, du är inne på det genom att det går från höger till vänster.
Absolut, och liksom, men det finns ju ingen logik i det. Det är ju inte så att smittoläget har förbättrats från förra veckan till nu som gör att de då ändrar sig. Alltså det känns som det är helt... Jaha, sätter upp fingret i luften. Vad blåser åt för håll nu? Ja, men det blåser åt det hållet. Ja, men då kör vi på det. Ja, men vänta nu. Vad sa Folkhälsomyndigheten? Ja, men då kör vi på det. Nej, förresten. Det är ju rena rama Kalle Anka i det här ju. Ja.
Rena rama. Det är gott att höra.
Men vet du vad jag tänker på? Jag tror att det här kommer att utlysa, eller vad säger man? Det här kommer att föda kreativitet hos SHL-klubbarna. Man kommer att hitta många lösningar för att få in så många människor som möjligt. Man skulle kanske, ska inte förvåna mig om, lätt överdrivet, att man liksom föreningen kommer att glasa in en kortsida och säga att den tillhör restaurangen, tillhör inte arenan. Det här kommer, jag vet att det jobbas febrilt för att...
Ja, men förstå men vilka enorma extra resurser och kraft som läggs ner i de olika klubbarna för att rätta sig efter ett beslut för att några dagar senare, jaha, blev det så nu? Ja, men då ska vi försöka flytta derbyt till ett annat datum som vi redan har flyttat för att vi fick ett annat besked förra veckan. Alltså hit och dit och fram och tillbaka. Alltså, de har ju ingenting att hålla sig i. Det är som att stå och hålla ett draperi så här för klubbledningarna. Okej, vi jobbar väl på den här riktningen då? Nej, vi får byta. Alltså det håller ju inte.
Nej, men så är det nog. Det är bara att ta och hålla dig i draperiet och se vart det blåser. Men det är... Jag tror de pengarna sitter ju här. Jag menar nu... Att få tillbaka folk som har investerat stora pengar, slippa liksom återbetala och kunna börja få in lite pengar på mat och dryck. Det här är ju otroligt välbehövligt för klubbarna. De kommer att kräma varenda de krona de kan från och med nu.
Ja, det fick man ur sig lite grann. En del aggression.
Den som lever får se hur många som hänger med.
Ja, vart vill ni gå vidare nu?
Till en liten... Ska vi gå ner i hörnen?
Ska vi det?
Är det så?
Hinner vi med en hörna?
Jag vet inte, jag har ju flaggat för tidig utgång. Men om jag tror jag är redo.
Kör din hörna så kan jag och Linus bubbla lite efter det sen. För jag har någonting som jag kan ta med Linus.
Ja, idag så ska vi ner i Alperna.
Österrike.
Jodla med hjälm. Du ska jodla för lyssnarna.
Varsågod.
Kom igen igen.
Odeladeli. Odeladela.
Vackert.
Väldigt vackert. Jo, men det är så att det har varit några alpliga medborgare i Rögle. Två schweizare, två österrikare. Klipper vi schweizarna?
Schweizare, jag bara fick...
Gerber.
Bra hjälm!
Martin Gerber.
Som du dominerar. Och den andra är ännu mer nutida så han klipper det.
Kom igen.
Kickade ut med röven först, höll jag på att säga.
Står helt still. Det här ska jag kunna.
Det kan väl du, Linus?
Nej, det står still i mitt huvud.
Bäh.
Och så står han och låtsas som att, kom igen igen, kör
jag
på.
Jag kan en österrikare.
Signa i treårskontrakt med Rögle och rök redan på försäsongen. Åkte till Västervik.
Jag åkte till Västervik. Ken Jäger.
Hade Rögle vunnit SM-guld så hade vi kunnat sätta rubriken
Jägermeister.
Bra.
Men jag tror att den kom fram till slut.
22 år gammal idag är han Ken Jäger. En av liksom Abbots få riktiga floppvärmningar får man säga. Kom till Rögle, tror jag, signat treårskontrakt från Davos. Men rök snabbt. Hamnade i Västervik. Där han slutförde säsongen och sen även stannade hela nästa säsong. Nu är han i Lausanne i NLA hemma i Schweiz igen. Se vad den karriären tar vägen. Martin Gerber är ju hans Wikipedia eller Elite Prospect-sida lång som en Wagner-opera. Sen får ni gå in och läsa på själva. Men det är ju liksom per definition en av Rögles mest meriterade spelare får man ju säga. Spelat i NHL, Ottawa, Edmonton. Kom till Rögle säsongen 2012-2013 i SHL. Tung säsong. Men Gerber stretade på rätt bra i kassen får man väl säga.
Mm, verkligen.
Stor profil, Magnus Wenström berättade i min långa intervju att Gerber var lite, han var inte så förändringsbenägen vad gäller teknik och så. Efter Rögle så åkte han och avrundade i Klåten, spelade fyra säsonger. Han har ju då även Jäklar vad papper jag har.
Ja, det var minst
han
rejält.
Han har rullat guld med Färjestad, va?
Ja, han har haft vissa ledaråtaganden efter sin karriär, men just nu hittar han inte det, så det får ni leta upp själva helt enkelt.
Vidare då?
Weiter! Går vi vidare till Österrike. Vilka två österrikare har spelat i Rögle?
Johannes Reichel.
Helt rätt. Oj. Liten slamkrypa.
Ja, faktiskt. Back, va? Ska jag ha samma miss igen?
Back.
Yes.
38 år idag. Född 82 från Klagenfurt. Spelade Rögle 2006-2007. Hade Bobo Simonsen som tränare. Gjorde 44 matcher i Rögle. 1+3. Inga gigantiska avtryck. De har inte gjort några instruktionsvideos som rullar kvar i hallen. Han kom från Klagenfurt och han återvände till Klagenfurt, spelade där i stort sett hela sin karriär. Försökte sig även på en kort sväng i Slovakien och något som såg ut som Österrikes fjärde liga. Tänkte jag på dum och dummare. Austria. Slutade 2018 och har även testat på att jobba som sports manager i Klagenfurt 2018-19. Men verkar inte ha något hockeyavtagande nu. Vad skrattar du igen?
Ja, men vi måste ju få in en webbkamera här. Alltså.
Nej.
Att bara stå och titta hur du hanterar pappersinsamlingen. Vi får åka med ett last där sen, Linus.
Sista österrikarna.
Alltså, med risk för att göra bort mig nu. Men vad Jürgen Penker österrikare?
Det var han.
Oj. Starkt.
När Torbjörn Denker var här så jobbade på HD, så gjorde han en tv-program som heter Denker möter Penker. Och då Denker den mest,
känns
mest intresserad av ordvitsar som någonsin har funnits. Penker är 37 år idag. Han spelade i Rögle säsongerna 2008, 9 och 9-10 i dåvarande elitserien. Dansade in en höst när någon gick sönder. Nilstorp tror jag gick sönder. Debuterade uppe i Karlstad. Jag var där. Han räddade 40 skott när Rögle vann en match där uppe. Eller ganska stor profil. Visst var det han som så här hotade med att släppa handskarna och skulle in i någon fight med någon annan målvakt.
Jo, det kommer jag ihåg. De åkte väl båda upp mot respektive blålinjen och stod där och tjabba.
Och Penker stod lite så här och lurade med nävarna om han skulle slänga plåkansken och börja veva, men han gjorde inte det. Ska avsluta med att säga att Jürgen Penker la stöten på hyllan 2015. Har sen jobbat i Linz och i lite olika österrikiska klubbar. Just nu är han assisterande coach och målvaktstränare i Black Wings 1992.
Mäktigt namn.
ICEHL. Hur det ser ut som Österrike.
Lysande.
Men du får ju träna på din joddling till nästa vecka igen.
Ja, musikquiz eller spelarquiz. Hade inte fått många rätt på det.
Utlovar du nytt avsnitt nästa vecka?
Jag vet inte. Vad tycker du det?
Jag tycker det är jätteroligt.
Håller
det?
Ja. Jag får ju lära mig någonting.
Har ni tips på ämnen? Maila daniel.rot@hd.se.
Ja, men nu är ju snart in på här. Lite nationalitet. Och du skickar gärna lite tips på vad vi borde grotta ner oss.
Går vi igenom alla distrikt de kommer ifrån nästa gång. Kan du gå och ta varv till?
Mm.
Men du, nu ska du springa iväg, Daniel, för du har brått. Tack för gott jobb.
Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Vi ses
stick
nästa vecka.
Ut bara, så tar jag bollar lite mer med Linus här.
Hej då.
Hej. Så kan det gå, Linus, när schemat inte tillåter alla att vara på plats hela tiden och alltid.
Vi kan nog reda de sista 5 minuterna själv igen.
Och vad är det jag vill ta upp med dig som är så speciellt då?
Oh, det kan ju vara 1000 olika ämnen när det handlar om dig, så jag kan inte gissa.
Alltså, jag har en jätterolig historia, men det är så icke-hockeyrelaterat det bara kan gå. Men jag kan inte ta det nu. Om ni vill höra det, så maila det till daniel.rot@hd.se och säg att Hjelm måste berätta den historien. Men det är inget hockey alls. Är ni inte tillräckligt många, då skiter jag ut. Men ni tar inte det nu.
Hur många mail måste du få in då? För att
vad tycker du?
Ja, 20 i alla fall.
20, okej. Okay. Ja. Vi sätter gränsen för 20. Kommer det fler än 20 mejl till Daniel ska berätta en jätterolig händelse om mig själv? Tycker jag. Det är ju otroligt självgott att säga så.
Det är ju perfekt att Daniel har gått ut nu, för han kommer inte fatta någonting om du dansar in 20 mejl i att du ska berätta en historia.
Bomba honom med mejl bara. Han älskar mejl. Nåväl, nej, men jag tänkte mer seriöst här nu. Om vi har hela SHL framför oss.
Mm.
Vilka utropstecken finns det där? Jag har något i alla fall. Jag vet inte om jag ska börja så att inte du tar allt från mig.
Nej, men jag misstänker vilket lag du ska prata om. Och det tänkte inte jag prata om när det var utropstecken. Så jag kan väl säga Frölunda då. Med tanke på deras säsong de hade i fjol. Och med tanke på hur det sett ut i deras två matcher. Så tycker jag att det mesta tyder på att det är ett liksom Frölunda som har hittat tillbaka till gamla goda hjulspår på något sätt. Så här inledningen i alla fall. Jag tycker att de ser intressant ut. Jag satt ett lite så här frågetecken på dem inför säsongstart. Och ja, det är liksom inte alltid lätt att knäppa med fingrarna och så är man tillbaka där man var. Utan det krävs rätt så mycket för att ligga topp 3, topp 4 i SHL. Men starten från Frölunda är ett utropstecken för mig. Jag tycker de har stämt lite grann i bäcken från sin egen sida då.
Då går jag över på det laget som du vet att jag kommer att nämna någonting om nu. Och jag vill säga så här först att när vi gick igenom alla lag väldigt mycket inför säsongen så dissade jag Luleå en del. Nu har ju de startat så bra som ni var övertygade om att de skulle göra och det finns väl ingenting som tyder på att de inte kommer fortsätta där. Med andra ord att jag kommer ha dyngfel där, men okej. Och så pratade jag om HV71 och Frölunda och Rögle och... Och i hela det här paketet så försvann ju det laget jag ska nämna nu. Och det är Örebro.
Ja, Örebro.
Örebro, Närke-laget. Ni vet ju, alla ni som lyssnar så vet ni ju att de har ju också gjort sin resa. Inte minst ekonomiskt också då. Det var ju inte så förtvivlat länge sedan som Rögle och Örebro båda befann sig i hockeyallsvenskan. I alla fall i nutid. Men de har ju värvat väldigt intressant och startat... starkt de också med Niklas Eriksson och Jörgen Jönsson i tränarstaben där. Jag tror att Örebro är ett lag som kommer att hänga med där uppe hela vägen. Och med det sagt så får jag ju redan börja revidera mina topp 5. Jag är inte så säker på den längre. För Örebro tappade jag i allt det där. Jag tror mycket på Örebro den här säsongen.
Alltså för mig är Örebro fortfarande någon slags kantboll som kan bli väldigt bra eller som kan liksom rasa ihop på slutet. Jag vill minnas att de gick jättebra i början på försäsongen för att sen liksom sakta men säkert sjunka lite. Det ska bli intressant att se om de kan liksom hålla nivån uppe längre för truppmässigt hålla med dig. Så är det intressant ut och spetsmässigt också.
I andra änden, HV71 har du pratat om. Har ju öppnat svagare än vi kunde ana.
Ja, den såg man ju verkligen inte komma. Alltså, ja, försäsong är alltid försäsong. Men med tanke på laget HV har och hur de såg ut under försäsongen så tror jag att de skulle öppna med 3 raka torsk. Så är jag absolut inte framför mig. Det är en stor förvåning.
Och även Djurgården är den ena, men de har ju faktiskt bara spelat en match, så... Det är lite, kan vara lite väl tidigt då att säga för mycket om dem.
Ja, men Färjestad måste vi nämna. De har spelat 3 ja. Med 2 poäng. Det var inte heller en start man såg framför sig vad gäller dem. Så Färjestad och HV är ju de liksom små frågetecknen om man pratar inledning.
Nej, det var väldigt oväntat att de förlorade hemma mot Brynäs faktiskt. Så de har ju en del att ta i kapp nu Färjestad, men vi vet ju vilken elefant det där är och elefanter, de går som de vill så, och elefanten kommer att börja röra på sig.
Ja, som sagt, man ska inte glömma att det är tidigt lagen har spelat mellan en och 3 matcher här, så det är mycket hockey kvar.
Ja, men vissa tendenser ser vi ändå redan, tror jag.
Mm. Och det är väl härligt att kunna analysera, eller hur? Ja, det är det bästa vi vet.
Ja, det är det. Det är podden är till för oss. Så får man tycka lite också.
Ja, kul. Mm. Vi tycker väl till nästa vecka också, va?
Ja, det gör vi. Det gör vi. Men innan dess så är det ett par matcher på schemat.
Det är det. Rögle har Växjö borta torsdag och sen Djurgården hemma på lördag. Och sen får vi se då håller det med tisdagsmatchen där. För det är väl, om jag minns rätt, så är det Malmö-matchen som är inplanerad nu på tisdag den 6:e, men återstår att se om den blir flyttad en andra gång. Så det är 2 eller 3 matcher vi har att grotta ner oss i nästa veckas avsnitt.
Mycket trevligt. Och du är på plats i Växjö.
Överallt.
Överallt.
Jag är på plats i Växjö och sen är jag på plats i Catena Arena och Rögle möter Djurgården på lördag.
Underbart. Då vet ni vad ni har att vänta er. Massor med text på hd.se och i Helsingborgs Dagblad. Hörrni, ni, tack så jättemycket för att ni har följt oss den här veckan. Hoppas ni har fått ut mycket av det och välkomna åter.
Välkomna åter, och vi avslutar väl som vi brukar med och tacka vår samarbetspartner Vågen. Vågen för Vågen. Hörs nästa vecka.
Hej då!
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.